Välkommen till Bibelbön den här veckan. Vi fick ju förra veckan lyssna till Birgitta när hon talade utifrån Apostlagärningarnas 12:e kapitel. Och jag blev så uppmuntrad och så peppad och så jag kände verkligen att jag fick lyfta blicken och bli påmind om vad vi har och vem han är. Och att Gud är densamme. Att Gud är densamme idag som han var då. Att Apostlagärningarnas berättelser är bottnar i samma verklighet som vi får leva i. Att den heliga ande bor i ditt och mitt liv. Att Jesus har uppstått och besegrat döden på korset och att vi får ha liv i honom. Jag blev verkligen uppmuntrad av det vi fick ta del av om Petrus och hur han blev befriad ur fängelset och hur Gud verkligen mötte honom mitt i svårigheten och fick skapa någonting fantastiskt. Och det var ett härligt budskap. Idag så ska vi fortsätta läsa, som Birgitta sa sist. Vi ska fortsätta läsa i Apostlagärningarnas 13:e kapitel. Men vi ber först. Tack Jesus för din seger på Golgata. Tack för att du gav oss av din helige ande. Tack Herre för att vi får gemenskap med dig. Tack helige ande för att du vill öppna ordet för oss just nu när vi läser. Tack Herre för allt gott vi får ha. Amen. Vi läser och jag tänkte börja redan i det 12:e kapitlet om den 24:e versen. Och bara liksom för att gå in i detta kapitlet. Vi läser i Jesu namn och jag läser ifrån min bibel och du läser, följer gärna med i din. Jag har ju nu Bibelns översättning. Guds ord spreds allt mer och gav tillväxt. Och sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem återvände de till Antiochia och tog med sig Johannes som kallades Markus. I församlingen i Antiochia fanns profeter och lärare Barnabas, Symeon som också kallades Niger, Lucius från Kyrene, mannen som hade vuxit upp tillsammans med tetrarken Herodes och Saul. En gång när dessa män tillbad Herren och fastade sa den heliga ande, avdela Barnabas och Saul för en speciell uppgift som jag kallat dem till. Och sedan de fastat och bett la de sina händer på dem och skickade iväg dem. Efter att dessa två sänds ut av den heliga ande reste de ner till Seleukia och seglade över till Cypern. När de kom till Salamis förkunnade de Guds ord för de judiska synagogorna. Johannes följde med dem som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön och till slut kom de till Paphos. Där träffade de en judisk trollkarl som hette Bar-Jesus, en falsk profet. Han brukade ofta besöka den romerska landshövdingen Sergius Paulus som var en mycket klok man. Landshövdingen bjöd nu hem Barnabas och Saul till sig eftersom han ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det var hans namn betyder, motarbetade dem och försökte hindra landshövdingen från att tro. Då blev Saul, som även kallades Paulus, fylld av den helige ande och han spände ögonen i trollkaren och sa: Du djävulens son, full av bedrägeri och falskhet, en fiende till allt rättfärdigt. Ska du aldrig sluta med att förvränga Herrens raka vägar? Nu tar Herren tag i dig. Du ska bli blind under en tid så att du inte ser solen. I samma stund sänkte sig dimma och mörker över trollkarlen och han började irra omkring och leta efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg vad som hände började han tro, för han var helt förundrad över undervisningen om Herren. Paulus och hans följeslagare lämnade nu Paphos och seglade till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Men Barnabas och Paulus fortsatte till från Perge till Antiochia i Pisidien. När det sedan blev sabbat gick de till synagogen och satte sig. Efter läsningen ur lagen och profeterna vände sig synagogsföreståndarna till Paulus och Barnabas och sa: Bröder, om ni har något att säga som kan vara till uppmuntran för folket, så gör det. Då reste sig Paulus, gav tecken till dem att vara tysta och sa: Israeliter och alla här som fruktar Gud, lyssna på mig. Vårt folk, Israels Gud, utvalde våra förfäder och han lät folket bli mycket stort när de bodde som främlingar i Egypten. Sedan ledde han dem ut därifrån på ett mäktigt sätt. Under 40 år hade Gud tålamod med dem i öknen och sedan utrotade han 7 folk i Kanaan och gav deras land till israeliterna. Allt det här tog ungefär 450 år. Efter det gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad folket om en kung och Gud gav dem Saul, Kish son, en man ur Benjamins stam. Han regerade i 40 år. Men Gud avsatte honom och lät David bli kung över dem istället. Och om honom vittnade Gud, jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han kommer att göra min vilja. Från hans ättlingar har Gud kallat en räddare för Israel, Jesus. Men innan Jesus trädde fram förkunnade Johannes omvändelse och dop för hela Israels folk. När Johannes uppgift närmade sig sitt slut sa han, jag är inte den som ni tror att jag är. Han kommer efter mig och jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar. Lyssna nu mina syskon, ni ättlingar till Abraham och alla andra här som fruktar Gud. Budskapet om denna räddning har sänts till er. Folket i Jerusalem och deras ledare insåg nämligen inte vem Jesus var. De dömde honom och fullbordade så vad som förutsagts genom profeterna som läses varje sabbat. Trots att de inte kunde hitta något giltigt skäl att avrätta honom, bad de Paulus att döda honom. Och när de hade slutfört allt det som står skrivet om honom, tog de ner honom från korset och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och Jesus visade sig sedan under de följande dagarna för dem som hade följt med honom från Galileen till Jerusalem. Det är dessa som nu vittnar om det för Israels folk. Vi förkunnar de glada nyheterna, löftet till förfäderna som Gud har fullföljt för oss genom att uppväcka Jesus från de döda, så som det står i den andra salmen. Du är min son, idag har jag blivit din far. För Gud hade låtit honom uppstå från de döda, så att han aldrig mer skulle behöva komma tillbaka till förgängelsen. Det förklarar han med orden, jag ska ge er den trofasta nåd jag gav David. Och på ett annat ställe säger han, du ska inte låta din helige förmultna. David hade känt Guds vilja på sin tid. Han dog och blev begravd vid sina fäder och hans kropp förmultnade. Men den som Gud uppväckte från de döda förmultnade inte. Mina syskon, jag vill att ni ska veta att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror blir genom honom rättfärdig och fri från allt det som ni inte kunde bli fria från genom Mose lag. Se därför upp så att ni inte drabbas av det som sagts genom profeterna. Se ni föraktare. Låt er förvånas och förgås. Jag ska utföra en gärning under er tid, något som ni inte kommer att tro när man berättar det för er. När Paulus och Barnabas lämnade synagogan bad folket om att komma tillbaka nästa sabbat så att de kunde höra mer. När man bröt upp efter samlingen passade många judar och gudfruktiga proselyter också på att göra sällskap med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmuntrade dem att hålla sig till Guds nåd. På sabbaten en vecka senare kom nästan hela stan för att höra budskapet från Herren. Men när judarna såg allt folket blev de avundsjuka och började förlöjliga det Paulus sa. Men Paulus och Barnabas svarade dem utan att tveka. Ni skulle vara de första som fick höra Guds ord förkunnas. Men eftersom ni avvisade det och gör er själva ovärdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till andra folk. Det är också vad Herren har befallt oss. Jag har gjort dig till ett ljus för alla folk, för att du ska vara en räddning för hela jorden. När de som När de som var från andra folk hörde detta blev de mycket glada och prisade Herrens ord, och alla som var utsedda till evigt liv började tro. Sedan spreds budskapet om Herren i hela området. Men judarna hetsade upp de högt uppsatta gudfruktiga kvinnorna och de ledande männen i staden och satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. Båda två skakade då dammet av sina fötter och fortsatte till Ikonion. Och lärjungarna fylldes av glädje och den helige ande. Ja, det här är ju det här är ju Paulus, början på Paulus första missionsresa, som vi brukar kalla det. Vi ser hur de är i bön, hur de söker Gud, och då talar Gud. Och så säger han, antagligen genom profeterna, att de ska avdela Paulus och Barnabas, eller Saul och Barnabas, för det här uppdraget som han har för dem, att sända ut dem. Jag tycker det är så ett sånt härligt kapitel. Vi ser liksom hur Gud kallar, vi ser hur Gud sänder, vi ser hur de får gå liksom och möta, gå på förberedda vägar, se hur de får vara med och förkunna och hjälpa människor fram till Jesus. Hur deras ord får träffa rätt och hur de får en hälsning att ge till människor. Jag tycker det är riktigt härligt. Det är ju Barnabas och Saul som ger sig iväg, och de tar med sig Johannes Markus på den här resan. Vi ser att de hade redan, vi slutar att läsa, att de tog med sig honom från Jerusalem. Johannes Markus är ju den som skrev Markus evangeliet. Man tror att det är honom som det talas om i slutet på Markus evangeliet, där det är en ung man som bara hade ett linneskynke på sig och som följer med efter när de har tagit Jesus, och sen så griper de honom och han springer därifrån naken, står det, för de rycker i skynket och han flyr. Vi tror att det är han som det talas om där. Och det är också i hans hem som Petrus kom till hans mamma, när Petrus hade blivit fri från fängelset, och de knackade på, de är samlade i det här hemmet till Maria, mor till Johannes som kallades Markus. Det var där de var samlade och bad. Och sen så då att de tog med sig Johannes som kallades Markus från Jerusalem till Antiochia, och hur han sen följer med dem som medhjälpare på den här missionsresan. Och det är ju en ung människa som de tar med sig och tränar. Men det står också att han, Perge i Pamfylien, där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Det säger inte så mycket mer i vårt kapitel om detta. Men vi läser lite längre fram när Barnabas igen vill ha med sig Johannes Markus på deras missionsresa. Då vill inte Paulus det, för han upplevde att Johannes Markus övergav dem och åkte hem. Och då tar Barnabas med sig Johannes Markus och reser själv, och så reser Paulus själv, så de splittras där. Det blir liksom en... Paulus är inte glad över detta, att Johannes Markus lämnade dem mitt där i arbetet. Men det förändras. Vi kan följa Markus genom olika kommentarer i Nya Testamentet. Vi ser i Kolosserbrevet att Markus var en kusin till Barnabas. Vi kan se att Paulus och Johannes Markus får en ny relation. Han säger i andra Timoteusbrevet, Paulus, när han känner att alla har övergett honom, det är bara Lukas som är kvar hos mig, och så uppmanar han Timoteus att ta med dig Markus, för han är till stor hjälp i mitt arbete. Så någonting har hänt. De har hittat varandra igen och Paulus har verkligen sett Marcus får vara till välsignelse för honom. Och Petrus har också en nära relation till Johannes Marcus. Och han säger bland annat i första Petrusbrevet att Marcus, min son, hälsar också till er. Och Marcus evangeliet tänker man är Marcus som skriver, men att det är också att han har fått mycket från Petrus som han arbetade nära och fanns nära. Så ja, det var en liten utvikning kring Johannes Marcus. Men i det här kapitlet när de får resa ut så finns ju den här härliga predikan där vi kan se hur Paulus förkunnar evangeliet. Hur han gör. De reste och de sökte upp de troende, de judarna. Och förkunnade evangeliet. Och han gick till synagogan där det fanns en synagoga. Och han förkunnade. Och vi kan se hur han gör. Han kopplar det till historien. Han kopplar det till Gamla testamentets berättelser, till skrifterna. Och han kopplar det till liksom det man vet om. Han börjar liksom med löftena att Gud kallade Israels folk, kallade förfäderna, Abraham, Isak, Jakob. Han kallade Isaks söner, det judiska folk, början till det Israels folk, till sig. Och att det var så Gud liksom utvalde den här platsen där han skulle uppenbara sin frälsning. Och vi ser hur han leder dem, han befriar dem från Egypten. Det här är ju den stora frälsningsberättelsen för judarna. Hur Gud befriade dem ut ur faraos våld. Och man lever sig in i det här fortfarande idag som om de själva var med. Hur Gud frälste dem genom vattnet ut i friheten. Och det här knyter ju Paulus an till hur han ledde dem i öknen. Hur han gav dem landet. Som också är den här stora berättelsen för Israels folk. Landet, löftena och allting som Gud har gett dem. Och hur Gud är med dem. Hur då han ger dem domare och hur han sen på deras egen önskan ger dem en kung i Saul. Som inte blir en kung efter Guds hjärta. Men där Gud sen avsätter Saul och ger dem David som är en man efter Guds hjärta. Som är någon som också är en förebild för Jesus. Davids son talar vi om, läser vi om. Han är liksom en av förebilderna i Gamla testamentet kring Jesus som skulle komma. Kungen, lejonet av Juda, Davids son. Paulus liksom knyter an till detta och visar på hur Gud har liksom lett genom historien och hur Gud har genom Davids släkt, den här Davids son, får födas och får vara den som räddar och befriar. Hur Johannes döparen talar om omvändelse och dop för dem och hur sen han får peka på Jesus, den som skulle komma efter, som inte han är värd att knyta upp sandalerna för, men Jesus som kommer efter och som är Abrahams ättling. Och det är det budskapet om denna räddning som har sänts till er, säger Paulus till folket som lyssnar. Budskapet om denna räddning som skrifterna talar om, som Johannes förkunnade och som uppenbarade sig i Jesus och som har skedde i Jerusalem, som de hade hört talas om med största sannolikhet, oroligheterna kring detta och hur och fick visa på hur det judiska folket inte förstod vem de hade att göra med, judarna i Jerusalem som inte förstod att det var den messias som Gud skulle sända utan fick honom dödad. Och fastän han dog och begravdes som Paulus understryker, så förmultnade inte han som David hade gjort. han knyter an till detta, David, och hur löftet var att du ska inte låta din helige förmultna, utan att, men att han, det är Davids, som liksom Davids son som uppenbarar sig i Jesus. Och att de, så tar han det här liksom att judarna i Jerusalem hade inte hade tagit, kunnat ta emot det, utan hade missat det här. Och så säger han att missa inte det här nu, så att ni inte liksom drabbas på det som sagts genom profeterna, att de ska förakta det som Gud har gett, det som sker i deras tid, men som de inte kunde tro på. Och de är fascinerade, och det är ju både judar här och det är gudfruktiga proselyter, det vill säga hedningar som kommer till tro på Israels Gud, som är samlade här. Båda grupperna finns här och får höra. Och de är fascinerade och de tar emot och de vill prata mer, de vill att de ska komma tillbaka nästa sabbat. Och de, en stor grupp hänger på Barnabas och Saul efteråt och prata med dem, och de får, Paulus och Barnabas får uppmuntra dem att hålla sig till Guds nåd. Den nåden som uppenbarat sig i Jesus. Och en vecka senare så har ju det här budskapet nått ut. Det har liksom drabbat. Precis som kvinnan vid Sykars brunn som fick möta Jesus, fick sprida det vidare till sin stad, och fick människor fick komma i, fick ta emot Jesus på grund av hennes ord, men sen fick de lära känna honom själva. Så hände någonting i de som har lyssnat till Paulus och Barnabas ord, och hela stan, står det. Det är väl en lite grov beskrivning, antar jag. Men oerhört mycket människor kommer till sabbatsgudstjänsten nästa lördag. Och då händer det där som Paulus hade varnat för. Att de skulle börja bli avundsjuka eller förakta eller liksom inte ta emot, utan att judarna började förlöjliga det som Paulus sa, det som Barnabas sa. De hade liksom, det fanns satt så djupt hos dem, och de hade kanske fått människor som kommit till dem eller som hade talat med dem om detta och varnat dem för den förkunnelsen, möjligen, jag vet inte. Men de börjar förlöjliga budskapet om Jesus. Och de, Barnabas och Paulus tvekar inte. De säger att de har liksom, nu vänder de sig till andra folk. Eftersom de som först skulle fick budskapet inte tog emot det, så går Gud vidare. Så går han till resten av världen. För budskapet var till resten av världen. Israels folk, det judiska folket, Guds messias, löftena till Abraham, allt detta var någonting som gavs till judarna för att vara ett ljus för alla folk. Var en förkunnelse för hela världen, hur Gud skulle möta alla människor. Och det står om, där Paulus citerar, jag har gjort dig till ett ljus för alla folk, för att du ska vara till en räddning för hela jorden. Det här sades ju till Israels folk, och det pekar på Jesus och vad han gjorde. Det ljuset som han får vara. Men Gud ville först att det skulle få tas emot av judarna och sen gå ut över hela världen. Och därför är Paulus så noga med, till varje plats han kommer till så söker han upp i synagogan, förkunnar evangeliet där för att de ska få ta emot. Men när de som inte gör det, så går han vidare till hedningarna och förkunnar evangeliet där, och det tas emot. Och vi kan se i Romarbrevet hur Paulus talar om detta, i hans sorg över att hans eget folk inte har tagit emot. Men han tänker att de kanske ska bli avundsjuka på hedningarna och faktiskt ta emot. Det längtar han efter. Men människorna som, de gudfruktiga, de hedningarna som hade kommit, de blev överlyckliga över budskapet. De tog emot och de prisade Herrens ord. Och att de som var förberedda för det fick ta emot Jesus i sina liv. Fick ta emot evangeliet och fick sina liv förvandlade. Men det blev också, det startade också den dagen en förföljelse. Som det så ofta sker. Jesus är ju klippan som är både hörnstenen för evangeliet. Men också stötestenen för den som inte vill tro. Som man faller på, som man snubblar på. Och så är det också här. De kan inte ta emot. Och det blir en två grupper. Och Paulus och Barnabas drivs ut från stan. Men lärjungarna, de som hade kommit till tro, fylldes av glädje och helig ande, läser vi. Det är jag tycker om hur Paulus lägger upp sina predikningar. Hur han knyter an till löftena, till historien. Och jobbar sig framåt mot nutiden där de är. Och knyter an till nutidshistorien som de hade hört talas om. Och så får han lägga pusslet för dem och peka på att det här budskapet har nu nått dem. Nu har evangeliet nått fram till dem. Och jag tänker att det här kan få vara en hjälp för oss. Att jobba med. Att tänka på att det inte blir filosofier vi talar om eller tankebyggnader. Utan att det vi förkunnar är någonting som har hänt i historien. Knyter an till historiska skrifter, verkliga händelser. Och att vi också kopplar det till människor vi möter. Och att budskapet nu har fått nå till dem. Att man får sätta sitt tro till det. Till sitt hopp till det Jesus gjorde. Och att man får ta emot. Att man får möta Jesus. Och fyllas av den helige ande. Och ta emot glädjen i det nya livet. Vi ska be tillsammans nu. Och nästa gång så fortsätter berättelsen med Paulus och Barnabas i Ikonion. Och vidare på i berättelsen i Apostlagärningarna. Men vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för evangeliet, det glada budskapet. Herre, vi tackar dig för löftena, Herre, som vi får vara del av. Löftena som du gav i historien, som du mötte människor med. Tack, Herre, för att du valde ut Abraham, Isak och Jakob, Herre. Att du valde ut Israels folk, Herre. Att du skapade den här platsen där din frälsning kunde uppenbaras, Herre. Tack för David, Herre, som fick vara den här kungen efter ditt hjärta. Som fick förkunna evangeliet och liksom i förväg. Vittna om vad som skulle ske, vad som skulle komma. Och att vi får se hur epicentrum för din frälsning får bli korset. Där du själv, Herre, uppenbara din stora kärlek till oss. Och där fadern bekräftar det offret. Att det var en fullkomligt offer genom att uppväcka dig från de döda. Och att det finns ett nytt liv och nytt hopp i Jesus, i dig. Tack Jesus för att det får vara en verklighet för oss. Herre, tack att du har mött oss. Tack för de som har kommit med evangeliet och berättat det för oss. Tack att vi också får vara med och berätta det vidare. Ge det vidare genom våra liv, genom våra erfarenheter med dig. Men också genom ditt ord, genom de historiska händelserna som vi får läsa om där. Som vi får påminna oss om, precis som jag blev påmind förra veckan. Om att det här, att du är densamme. Att vi får lyfta blicken och förstå att apostlagärningarna fortsätter. Att evangeliet får fortsätta att förkunnas. Att människors liv fortsätter att förvandlas. Tack Herre för att du möter oss idag. Tack Herre för att du bygger din församling. Att du välsignar Götene. Att du reser upp människor Herre att du reser upp oss Herre. Att dela evangeliet vidare. Tack för att vi får vara med Herre. Tack för att vi tillsammans, Herre, kan få ge det vidare, Herre. Och vi ber dig, Herre, för de människor som du söker just nu. Som är förberedda för evangeliet, Herre. Jag ber dig att vi får ge det till dem. Att vi får vara med och få kunna det för dem. Och att du, helige ande, får bekräfta det i deras liv. Så precis som för den här ståthållaren på Cypern. Som fick höra evangeliet. Och se hur du bekräftade det genom att gå emot den här trollkaren, Herre. Att det får bli tecken och under och evangelium, Herre, i våran tid. Inte för nyhetsvärdets skull, utan för människors skull. Att människor ska få bli mötta och övertygade i sina hjärtan om att evangeliet är sant och att det har betydelse och kraft idag. Herre, vi ber för församlingen, Herre. Vi ber dig för våran församling. Tackar dig för att vi får stå i, Herre. Tack för den höst som vi är på väg in i, Herre. Tack för de olika verksamheter som går igång nu, även om allt inte är som vanligt, Herre. Tack för det som kan starta upp nu, Herre Jesus. Välsigna barn- och ungdomsarbetet, Herre. Välsigna våra gudstjänster och samlingar. Välsigna det som vi kan göra i höst, Herre. Och jag ber dig, Herre, om att du ska göra oss visa och kloka, Herre, i allt detta. Tack också för att du har en uppgift för oss alla. Oavsett hur vår situation ser ut. Att vi får vara med och be. Att vi får med och höra av oss till människor. Och vara med oss och vara med och förmedla hoppet vidare på olika sätt, Herre. Tack att du inte är begränsad. Att du arbetar fortfarande, Herre. Och att vi får vara med och arbeta tillsammans med dig. Halleluja. Amen. Gud välsigna dig. Gud välsigna din dag. Gud välsigna din vecka. Jag vill uppmuntra dig att precis som Paulus och Barnabas och församlingen i Antiochia, sök Gud. Avsätt någonting. De fastade och bad. Ta tid med Gud. Ge honom någonting som gör att du kan fokusera mer på honom. Han tar emot din gåva. Han tar emot det som du har att ge och ger dig så mycket mer tillbaka. Och att vi får bygga tillsammans. Att vi får med och uppmuntra varandra. Vara med och hjälpa varandra. Och gå ut med budskapet tillsammans. Gud välsigne dig. Amen.